Filosofer i stil med ärkedeterministen Pierre-Simon Laplace menade till och med 1814 att om man kände till alla partiklars position och hastighet vid ett givet ögonblick skulle man kunna beräkna hela framtiden till tidernas ände. Det här brukar kallas Laplace-demon. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psychotic. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum swing. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Det är mycket snack om kaos just nu. Kaos inom den amerikanska politiken, kaos på börsen, kaos på arbetsmarknaden, kaos i Mellanöstern och enligt vissa traditionalister i Melodifestivalen. Men vad är kaos egentligen ur vetenskapens perspektiv? För det finns en viktig skillnad mellan kaos i vardagligt snack och kaos sett ur matematikens och fysikens synvinkel. Det finns också en skillnad mellan kaos och slumpen. Saker som är kaotiska är inte nödvändigtvis slumpmässiga, bara väldigt roddiga. I ett nötskal handlar kaos alltså om hur små förändringar i utgångspunkterna i det långa loppet kan leda till dramatiskt olika utfall. Kaosteorin har ju kommit att spela en stor roll i vår moderna värld, allt från kryptografi och säkerhetsalgoritmer till optimering av industriella processer och diagnostik av hjärtrytmstörningar. Det är väldigt mycket fjärilseffekt där i dem. Ja, du vet den där liknelsen med fjärilen som fladdrar med sina vingar i Brasilien, vilket startar en dominoeffekt som senare leder till en orkan på andra sidan jordklotet eller någonting. Apropå det, vädret är också ett exempel på ett kaotiskt system. Och mitt skrivbord, det är ett annat exempel. Stämmer det förresten att ett kaotiskt skrivbord tyder på intelligens och kreativitet? Åtminstone påstår jag det åt min fru när hon klagar på saken. Välkommen till Kvanthopp hur som helst. Markus Rosenlund, så heter jag. Kaos har varit mänsklighetens ständiga följeslagare allt sedan tidernas gryning. Det goda i världen har alltid representerats av ordning och ljus, medan kaos och mörker har lurat i bakgrunden. I många mytologier och filosofiska traditioner beskrivs världen som en kamp mellan de här två krafterna. Det grekiska ordet kosmos betyder bokstavligen god ordning eller världsordningen. Men visste du att ordet kaos härstammar från antikens Greklands ord för rymd? Grekiskans kaos kan alltså översättas som vidöppen rymd eller gap. I Hesiodos Theogonin från 700-talet före vår tideräkning beskrivs kaos som det tillstånd som existerade före skapelsen. Med andra ord, inte nödvändigtvis oordning utan snarare en tomhet eller en gränslös klyfta. När kristendomen började spridas i den grekisk-romerska världen började många se på kaos genom sina egna teologiska linser. I en tidig grekisk översättning av första Mosebok översattes hebreiskans jorden var öde och tom just med ordet kaos. I tidigt kristet tänkande blev kaos därför associerat med avsaknaden av Guds ordning och i förlängningen med synd och ondska. Den här negativt laddade oordningen, kaos, är någonting helt annat än den ursprungliga grekiska synen, där kaos var en naturlig och nödvändig fas i världsalltets skapelse. Under medeltiden slogs kaos betydelse slutgiltigt fast just i betydelsen förvirring och brist på struktur, oordning och elände. Som sagt, snarare än den neutrala kosmiska tomheten som Hesiodos och de gamla grekerna såg framför sig. Också om de gamla grekernas kaos inte betyder ondska och elände, så såg ju också den tidens folk oordning som någonting primitivt och skrämmande. I den babyloniska skapelsemyten Enuma Elish besegrar guden Marduk det kaotiska urväsendet Tiamat och skapar en ordnad värld från hennes kropp. Här ses kaos, alltså i betydelsen oreda, som någonting farligt som måste tämjas. Egyptierna i sin tur, de trodde på Maat, en kosmisk ordning som styrde världen. En ordning som farao skulle vaka över. Farao skyddade sitt rike mot Isfet, som hotade att rubba balansen med kaos och oordning. I kinesisk filosofi är Dao världens naturliga ordning. Men den innehåller både yin, det passiva, mörka, kaotiska, och yang, det aktiva, ljusa, ordnade. Men de två balanserar varandra snarare än att den ena är god och den andra ond, inom citat. Sen måste vi ju ännu nämna den nordiska skapelsemyten. Där uppstår världen ur Ginnungagap, avgrunden mellan is och eld. Gudarna skapar ordning, men bygget hotas ständigt av kaotiska krafter i stil med jättarna och Ragnarök. Men okej, inte desto mer om mytologin nu. Hur är det med vetenskapens och filosofins syn på kaos? Vi tar en liten bakgrund här. Platon såg universum som skapat av en demiurg, en gudomlig hantverkare som formade kosmos enligt rationella principer och med ordning som utgångspunkt. Men det fanns också inslag av kaos och oförutsägbarhet. Stoikerna såg i sin tur universum som helt styrt av logos, en rationell lag eller kraft. Deras världsbild var redan klart mera deterministisk, men vi snackar inte ännu om det mekaniska urverksuniversum som Newton senare föreställde sig. Stoikerna såg snarare en kosmisk harmoni än exakta mekaniska lagar. Men apropå Isaac Newton, ja. Mannen som kickstartade hela den vetenskapliga revolutionen 1687 med boken Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. I Principia bygger Newton vidare på Galilei och Kepler, och här formulerar han sina rörelselagar och den klassiska mekaniken i sina huvuddrag. Och nu var kaos bannlyst en gång för alla. Newtons universum är som ett gigantiskt urverk. En perfekt maskin där allt i princip kan förutsägas. Planeterna de tycktes ju röra sig enligt exakta matematiska regler, sådär som kugghjulen i en klocka. Så varför skulle inte resten av universum också följa samma lagar, menade Newton. Det här synsättet har kallats den mekanistiska världsbilden och var en av de mest dominerande idéerna under 1600- och 1700-talet. Filosofer i stil med ärkedeterministen Pierre-Simon Laplace menade till och med 1814 att om man kände till alla partiklars position och hastighet vid ett givet ögonblick skulle man kunna beräkna hela framtiden till tidernas ände. Det här brukar kallas Laplace-demon. Men ett litet frö av tvivel han faktiskt slår rot redan hos Isaac Newton. Newton insåg till sin fasa att det så kallade trekropparsproblemet var extremt svårt att få rätsida på. Också om Newtons gravitationslag kan förklara hur två kroppar rör sig runt varandra, till exempel solen och en planet, blir saken mycket krångligare så fort en tredje kropp läggs till. Till exempel en måne eller en annan planet. Den slutliga käppen i kugghjulet kom i och med den franske matematikern och fysikern Henri Poincaré 1854-1912, som på 1800-talet bevisade att trekropparsproblemet i grund och botten är kaotiskt. Det här var en av de första aningarna om kaoset som lurar i kulisserna bakom också de mest städade deterministiska system. Poincaré studerade på 1880-talet trekropparsproblemet i samband med en tävling utlyst av Sveriges kung Oscar II. Poincaré upptäckte då att vissa banor i ett trekroppssystem kunde vara icke-periodiska och oförutsägbara. Poincaré var med andra ord först med att upptäcka att vissa system kan vara känsliga för små variationer. En idé som senare utvecklades till den så kallade fjärilseffekten inom kaosteorin, eller kaologin. Ett forskningsområde som idag sträcker sig över en mängd olika ämnesområden, till exempel matematik, fysik, ekonomi, meteorologi och ekologi. Men den som verkligen murade grunden för kaosteorin var den amerikanske matematikern och meteorologen Edward Lorentz 1917-2008. Lorentz arbetade på 1960-talet som meteorolog, bland annat med att utveckla datormodeller för väderprognoser. Han använde en relativt enkel matematisk modell för att efterlikna atmosfärens rörelser. Men när Lorentz körde sin modell för att simulera vädret upptäckte han någonting oväntat. Han prövade på att avrunda en av de första siffrorna i startdatan för att se om det hade någon effekt på resultatet. Och ser man på en till synes pytteliten avrundning av ett tal från 0,506127 till helt enkelt 0,506 orsakade stora och oförutsägbara förändringar i den i och för sig deterministiska modellens utslag när man körde den lite längre fram. På ren svenska, väderprognosen slirade helt enkelt ut i vilda gissningar, mer eller mindre. Lawrence publicerade sina resultat 1963 i en vetenskaplig artikel. Han använde en metafor för att illustrera det här fenomenet med små störningar i startdatan som leder till stora kast i slutresultatet. En metafor om en fjäril som fladdrar med vingarna i Brasilien och orsakar en storm i Texas. Just den fjärilen. Vilken meteorolog som helst kan än i denna dag säga åt dig att eftersom vi inte kan mäta systemets utgångsläge med tillräcklig noggrannhet blir långsiktiga förutsägelser enormt svåra. Typ allt som överstiger 5 dagar. Också om systemet i princip är deterministiskt. I och för sig, eftersom vi alltså talar om deterministiska system här, så är det inte helt fel att säga att också ett till synes kaotiskt system som vädret är möjligt att förutspå långt framåt i tiden i teorin. Det vill säga om vi skulle ha tillgång till helt hejdlöst kolossalt effektiva datorer. För att förutsäga vädret i exempelvis Vasa eller Esbo, säg nu 1 år framåt med acceptabel exakthet för varje dag, skulle vi behöva en datormodell och en dator som kan beräkna alla atmosfäriska parametrar med nästan oändlig precision, vilket i praktiken är omöjligt att uppnå, till och med om din superdator är stor som hela solsystemet. Innan någon nu börjar häckla klimatforskarna, låt mig flika in här att det faktiskt är möjligt att förutsäga klimatet på lång sikt, till och med flera decennier framåt, eftersom klimatet handlar om genomsnittliga mönster och inte om hur mycket det regnar i Bortomböle på en viss dag. Klimatmodeller är mycket enklare alltså än vädermodeller eftersom de inte försöker förutsäga exakta väderhändelser utan istället fokuserar på långsiktiga trender som temperaturförändringar, atmosfärens och havens processer och andra klimatrelaterade fenomen. Väder och klimat är 2 olika saker. Det här är viktigt att komma ihåg. Nu har vi hittills mest talat om saker som sist och slutligen är deterministiska. Alltså det här när A händer och får B att hända som leder vidare till C och så vidare. Saker som kan vara jobbiga att förutse också om man vet allt om utgångspunkterna. Men som ändå i princip är möjliga att förutse. Det här är däremot mer än man kan säga om kvantmekaniken. Läran om den allra minsta världen, atomernas värld. Det är nu det blir kaotiskt på riktigt. Kvantmekaniken skiljer sig från den klassiska mekaniken på några avgörande punkter. Det viktigaste är att dess förutsägelser är statistiska i det avseendet att man inte överhuvudtaget kan förutsäga vilket resultat en enskild mätning kommer att ge, utan bara ge sannolikheterna för möjliga utfall. Enligt Heisenbergs osäkerhetsprincip, en av kvantmekanikens grundbultar, kan vi inte exakt mäta både en partikels position och dess rörelsemängd samtidigt med fullständig precision. Det här betyder att på den allra minsta nivån har universum, i motsats till hur den klassiska fysiken ser det, en inbyggd osäkerhet och slumpmässighet. Och, jo, kaos. Till exempel kan du inte exakt förutsäga var en elektron kommer att befinna sig vid en given tidpunkt, också om du känner till alla de krafter som verkar på den. Istället får du nöja dig med sannolikheter för olika positioner eller tillstånd, till exempel i form av det som kallas en vågfunktion. Okej, vi sammanfattar skillnaderna här mellan det klassiska och det kvantmekaniska synsättet. Det klassiska kaoset är deterministiskt, alltså det följer lagar. Det har bara en inbyggd känslighet för förändringar i startvillkoren som leder till svårförutsägbara resultat. Kvantmekaniken är i sin tur fundamentalt osäker. Den har en slumpmässighet inbakad i själva processerna. Och när jag säger själva processerna så menar jag faktiskt själva universum, som på sin mest fundamentala nivå faktiskt inte ens tycks finnas där ute innan du öppnar fönstret och sticker ut huvudet och kollar, så att säga. Innan du observerar en partikel kan den befinna sig i en superposition av olika tillstånd. Det innebär att partikeln på något sätt tycks existera överallt och ingenstans samtidigt. Men som sagt, gör en observation eller en mätning av den lilla saken. Det är nu som någonting mycket märkligt händer. Enligt Köpenhamnstolkningen av kvantmekaniken,
kvantmekanikens huvudfåra,
väljer, inom citat, partikeln plötsligt ett av de möjliga tillstånden i sin superposition och vågfunktionen kollapsar till ett bestämt tillstånd. På ren svenska, det är inte förrän nu som partikeln, inom citat, bestämmer sig för sin position, hastighet och andra egenskaper. Jag vet inte med dig, men jag föredrar nästan ett kaotiskt, men ändå trots allt närvarande universum än ett som bokstavligen bara existerar när du tittar på det. Okej då, det här är ett förenklat synsätt, men helt fel är det inte att säga så. Men eftersom vi ändå inte kommer någon vart med kvantmekaniken här, låt oss titta på någonting annat. Nämligen slumpen. Finns det en skillnad mellan slumpen och kaos? Existerar den sanna slumpen eller dikteras också till synes slumpmässiga händelser av någon sorts deterministisk kedja av orsak och verkan? Vi försöker skissa upp det här. Kaos handlar som sagt om en extrem känslighet för utgångsvillkoren i ett deterministiskt system där små förändringar i början leder till stora och oförutsägbara förändringar på längre sikt. Kaos är alltså deterministiskt. Kaoset följer exakta lagar men är ändå oförutsägbart i praktiken för oss människor. Slumpen däremot handlar om fundamental osäkerhet, där utfallet av en händelse inte kan bestämmas i förväg, inte sen på något sätt än som vi hade fullständig information om systemet. Einstein hade ju sitt berömda uttalande om att Gud spelar inte tärning, men som det visade sig, det gör han visst det. Du behöver bara rätt sorts, inom citat, tärning att kasta. Till exempel, det är omöjligt att förutsäga exakt när en enskild radioaktiv atom kommer att sönderfalla. Se här, Guds små tärningar, atomerna. Och jo, då är vi tillbaka i kvantmekaniken. Och det här tärningskasten på atomnivå, de samverkar ofta med mera klassiskt kaotiska fenomen i vår omgivning. Ta nu till exempel vädret. Vädermodeller är kaotiska, men samtidigt påverkas de av små slumpmässiga störningar i atmosfären. Små kvantmekaniska effekter på partikelnivå. Och så har vi finansmarknaden. Aktiekurser följer ofta kaotiska mönster, klassiska kaotiska mönster alltså, men påverkas också av rent slumpmässiga händelser som naturkatastrofer eller oväntade politiska beslut. Apropå det, gissa vad som rimmar med slump? Just det, Trump. Men går det då att böja verkligheten efter sin egen vilja? Jag menar, vissa undrar om den på riktigt fria viljan existerar. Eller om allting är förutbestämt enligt någon gudomlig plan. Eller är det ödet som dikterar våra liv, som min mormor brukade säga? Personligen anser jag att det är mer relevant att formulera frågan så här. Eftersom universum bevisligen kastar tärning på sin allra mest fundamentala nivå, har du och jag då en fri vilja? Eller drunknar allting i slumpens rasande fors till slut? Innan vi kollar in det, låt oss först se på det hela från Newtons perspektiv. Säg att universum är helt deterministiskt, det vill säga varje händelse orsakas av tidigare händelser enligt fysikens eviga lagar. Då har vi ingen fri vilja i traditionell mening. Våra tankar, våra val och handlingar är alla förutbestämda av förhållandena som rådde i universums första sekund och lagarna som har rått allt sedan dess. Däremot vet vi alltså att universum inte är deterministiskt, utan allt bygger på kaotiska kvantfluktuationer. Också din hjärna, precis som vädret, är uppbyggd av oräkneliga små kvanttillstånd. Och därför är också den i grunden oberäknelig. Därför, eftersom våra val i grund och botten bygger på partiklarnas kaotiska dans, betyder det bara att vi förvisso agerar oförutsägbart ibland, som om vi skulle ha en fri vilja. Okej, vissa av oss agerar mera oförutsägbart än andra, Men det är inte samma sak som medveten fri vilja, utan snarare resultatet av en mängd kvantmekaniska tärningskast. Så slumpens existens löser inte fri vilja-frågan, utan skapar bara en annan typ av oförutsägbarhet. Däremot är allt hopp kanske inte ute för dem som vill tro på den fria viljan. En del radikala, moderna filosofer föreslår att fri vilja inte existerar på partikelnivå, men den kan uppstå på högre nivåer genom någonting kallat emergens. Emergens betyder alltså att komplexa system kan föda egenskaper som inte finns i de enskilda delarna. Till exempel individuella vattenmolekyler har ingen, inom citat, vågighet i sig. Men tillsammans kan de bilda havsvågor. Vissa forskare säger också att tiden inte heller existerar självständigt, utan att saker som händer får den att uppstå. Tiden är emergent, med andra ord, enligt det här. På samma sätt kanske fri vilja uppstår som en biprodukt av hjärnans komplexa nätverk av neuroner, trots att enskilda neuroner följer fysikens och kvantmekanikens bizarra lagar. Och vet du vad? Med min fria vilja bestämmer jag att det är så det är. Saken är därmed slutdiskuterad. Åtminstone för det här avsnittet. Om en vecka är det ett annat ämne som dryftas i Kvanthopp. Och vilket ämne det är avslöjas nästa lördag då nästa Kvanthopp ploppar in på Yle Arenan. Till dess, ha det bra, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!